I dagens podd pratar jag med Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på Aftonbladet. Så gott som varje gång vi träffas så är det för att vi tycker olika och ska debattera något. Det kan röra koranbränningar, migrationspolitik eller hur den sittande regeringen sköter sig, oavsett om det är vänster- eller högerregering. Eller könstillhörighetslagen för den delen, även om vi inte har debatterat just det. Och debattera kommer vi garanterat fortsätta att göra när underhållningsvåldsarenorna på SR och SVT eller andra bjuder in till det. Jag har alltid uppfattat det som att Anders Lindberg är som jag och gillar en skarp debatt, vilket inte alla gör i de här sammanhangen ska jag säga. Men vi håller inte med varandra om mycket. Därför tyckte jag också att det var viktigt att prata med honom om det vi ska prata om idag, för jag tycker att det finns en fråga som trumfar så gott som alla andra. Och det är försvaret av Sverige. Vi delar land, vilket också gör att vi delar öde. Oavsett hur riksdagen röstade i könstillhörighetslagen idag så skiter Ryssland i vilket kön vi har om vi hamnar i konflikt med dem. Häromdagen skrev Anders Lindberg en längre artikel med rubriken "Inom 5 år kan kriget vara över oss". Och det var något av det bästa jag läst på temat på senare tid, skulle jag säga. Och om 2 veckor kommer försvarsberedningens slutrapport. Och hittills har våra politiker varit stora i orden men inte skjutit till de resurser som krävs. Sverige måste öka försvarsanslagen till över 3% av BNP, menar Anders Lindberg. Och regeringen borde låna 100 miljarder för att omedelbart kunna rusta upp. Jag vet att vissa tycker att det är irriterande att jag bjuder in människor på vänsterkanten som jag har skarpa meningsskiljaktigheter med i viktiga frågor. Men jag ser inget värde i att låsa in mig i en bunkermentalitet och klappa mig själv på ryggen ihop med likasinnade om hur rätt vi har. Det finns ett värde i att höra kloka ord från någon man annars tycker är mer oklok, så att säga. I den här frågan så tycker jag och Anders väldigt lika, men han har också mycket kunskap om försvarsfrågor och därför sätter jag ett värde på att prata med honom om de här frågorna. Och bara för att ta en liten kort sammanfattning av vad vi pratar om, så Ryssland har åtminstone sedan 2014, kanske sedan 2008 och absolut sedan 2022 varit på krigsfot. Och de har ett tydligt mål om att kuva sin omvärld, då även Sverige. Det är Anders Lindbergs analys, men det är också en analys som jag delar fullt ut. Okej, varför inte prata med någon annan som ligger närmare i andra frågor då? Bland annat för att om kriget kommer, och den risken blir större ju mer vi släpar fötterna efter oss, så kommer vi ändå behöva strida sida vid sida med folk som vi tycker har fel i en massa frågor. De kommer ändå vara våra bröder och systrar när vi behöver bekämpa en fiende, precis som det är för ukrainarna i Ukraina. Och det är någonting som vi behöver komma ihåg. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Anders Lindberg till Rak Höger.
Tack så mycket.
Vi brukar ju träffas och i olika sammanhang, och då har vi oftast, pratar vi oftast om andra saker innan vi ska debattera, om det så är liksom är om regeringen är dum eller bra, eller Miljöpartiet är fantastiska, eller om de ska ut ur regeringen, eller vad det nu är, migrationsfrågan. En av de frågorna som vi ofta har pratat om, i mitt intryck i alla fall, det är försvarsfrågor eller säkerhetspolitik, där vi har haft ganska stor samsyn på det stora hela. Och så det är därför du är här idag helt enkelt. Min fru skickade en text av dig häromdagen, en morgon. Det var väldigt tidigt, jag vaknade, jag är väldigt morgontrött. Och jag tyckte det var lite irriterande att liksom få upp din urna direkt. Vad har du skrivit, för eftersom jag är på att debattera könsangiverilagen, eller könstillhörighetslagen. Så tänkte jag att nu har han säkert skrivit någonting som är fel igen. Och så var det en helt annan text med rubriken "Inom 5 år kan kriget vara över oss". Så det var en, jag länkar till den också för den som lyssnar om ni vill gå in och läsa det, vilket jag rekommenderar. Det var jättebra text och det var också irriterande på ett sätt då. För det är ju, ibland är det skönt att ha sina som hat människor man tycker är, har fel hela tiden. Det är lite skönt, som en, så här, som att man har ett struktur, väggar omkring sig liksom. Men den här texten, du har varit ute och rest och det är för det första berömvärt när man är en tyckare att faktiskt göra någonting som inte är bara sitta vid sin dator. Du skriver det under rubriken också, vi tror fred är det normala. Europas förflutna berättar en annan historia. Varför skriver du så?
Nej, men orsaken till att jag skriver den här texten det är att försvarsberedningen om 2 veckor kommer med sin slutrapport. Och det är ju det som blir grunden för nästa försvarsbeslut som är. Men vad jag har gjort, förra veckan var jag i Frankrike. Det här är en av ett par texter, några texter därifrån. Men det jag letar efter när jag åker till Somme och till de här klassiska slagfälten egentligen kring Somme i första världskriget. Det är det som Peter Englund har kallat för nollpunkten. Man åker tillbaka till nollpunkten. Och jag uppfattar första världskriget som 1900-talets stora urkatastrof. Det var liksom allt annat som gick fel under 1900-talet var egentligen på något sätt. Det kommer på ett eller annat sätt att hamna i första världskriget. Och jag går tillbaka till den 1 juli 1916 när offensiven vid Somme inleds. De brittiska soldaterna 7.30 på morgonen reser sig upp i skyttegravarna. Och sen kommer de 20, 50, 60 meter ut på slagfältet och så dör de. Och det är liksom den berättelsen om urkatastrofen. För sen efter första världskriget så följer ju Stalins Sovjetunionen, Nazityskland, den följer av atombomben, kalla kriget, alltså andra världskriget. Det kommer liksom ur den här situationen. Och det jag ser nu det är att Ukraina, det är 90-2000-talets urkatastrof. Att fel hanterat släpper vi Ryssland nu, att Ryssland får vinna, att Ryssland får fortsätta. Då har vi skapat kanske 100 år av katastrof på samma sätt som man gjorde just när det första världskriget var. Så jag åker tillbaka till nollpunkten och sen så tittar jag då, ja, om jag tittar framåt, vad hade jag velat skulle göras innan detta hände? Jo, jag hade velat se en helt annan nivå på beredskap. Jag hade velat se en helt annan förmåga att försvara av västerlandets värderingar, Sveriges värderingar, västs värderingar.
Nu är du dock, nu är du i nutid.
Nu flyttar jag mig då till nu, därför att ja. Den här erfarenheten, hur förhindrar vi så att säga, en urkatastrof i 2000-talet som är så lika fundamental som den här urkatastrofen på 1900-talet? Och då tror jag att, och det är det som är mitt centrala budskap i texten, att det som vi säger att vi behöver göra nu. Det vi säger att vi behöver förmåga militärt och civilt och de politiska beslut som fattas, den ekonomi som finns, det hänger överhuvudtaget inte ihop. Mm. Och det här går ju tillbaka på när till exempel en lång rad ministrar står i Sälen och säger att kriget kommer nu och sen så tittar man lite i det finstilta och så upptäcker man att som Sverige brukar räkna försvarsutgifter så når vi 2% 2028. Mm. Armén är 4 brigader enligt plan då. Just nu finns 2 på riktigt. Mm. 2 är framskjutna. Och de är framskjutna till efter 2035. Och samtidigt...
Och en brigad är hur många
man? 5000 man är en brigad. Och den kan agera ganska självständigt på slagfältet. 4 brigader kommer inte att räcka. Men det vi ser så att säga det är att den försvarsplanering som finns har ingenting att göra med den hotbild som finns. Mm. Och då kommer jag ju med några konkreta förslag.
Jag tänkte bara, innan vi går till de konkreta förslagen, så jag skulle vilja vara lite mindre kanske konstruktiv politiskt här och bara gå tillbaka till där du befinner dig i Frankrike där. För du har tagit flera bilder som också är med i texten, bland annat då att någonting som jag inte kände till, men britterna, de skickade... De var dåligt förberedda, så de behövde mobilisera väldigt många. Och ett sätt att göra det på var att man åkte från samma bygd, samma grannskap. Så man åkte liksom i tillsammans helt enkelt. Och när de då gick upp den där morgonen som du beskrev, så är de ju människor. Och då ser man letar efter skydd. Och lite då som barn som kunde gömma när man inte riktigt... Hittar något gömställe så försöker man ändå. De hittade ett ställe som kallas The Danger Tree som finns på bild här. Mm. Och det var inte... Det är väldigt tydligt på bilden att det här är liksom inte en gigantisk ek som man kan gömma sig bakom. Sådär, utan det gick inte. De dog helt enkelt. Och det är inte bara, det är ju liksom inte den huvudsakliga poängen att det är tragiskt bara. Utan att britterna hade ett väldigt vasst försvar. De
hade en sen urminnes tid, eller på sig, men sen flera, minst 200-300 år tillbaka, en väldigt stark flotta och en liten, otroligt duktig armé. Men den var inte dimensionerad till det som de stötte på i Frankrike. Och då fick du de här dåligt tränade soldater, massmobiliserade, som dog vid the danger tree, dog som. Och din koppling där till Sverige...
Det är lite olika saker här. The danger tree står på en plats som heter Beaumont Hamel, och det var Newfoundland. Och det var inte en Pals-bataljon. Det du beskrev först var en Pals-bataljon där när vissa städer i England samlade. Men i princip så är det samma grundproblem, nämligen att och Newfoundland är ju i Kanada idag. Men det ingick ju då i det brittiska imperiet. Så att när britterna förklarade krig, då blev det en del av krigsinsatsen. Men kärnan som vi såg här, det var att britterna hade några 100 000 man förberedda, väldigt vältränade. De stora massarmerna på Europa, på den europeiska spelplanen, de var flera miljoner man. Och då pratar vi kanske 5 miljoner man i ett tyst försvar, 2-3 miljoner man i ett som en del av det från Österrike-Ungern. Ryssland hade också så här gigantiska arméer, Frankrike hade gigantiska arméer. Och då byggde analysen från Storbritanniens sida, och från många länder ska jag säga, i första världskriget. Sverige var inget undantag i detta. Och heller i andra världskriget samma sak. Sverige var inget undantag. Sverige hade ganska låg mobilisering och låg dålig planering. Då hade man så att säga inte förberett sig för det kriget som kom, utan väldigt mycket för det kriget som var. Och i Storbritanniens fall så tänkte man att Royal Navy kommer ju att lösa det här. Därför att Royal Navy kommer ju förhindra alla som vill komma över kanalen. Royal Air Force fanns ju inte. Alltså, vi får inte glömma det. Man pratar ju om att när man mobiliserade i första världskriget, då mobiliserar man till havs och till lands. Alltså idag så mobiliserar vi i luften. Men den världsbilden fanns ju inte än.
Nej.
Och det betydde att det här smalare men vassare mötte massarmerna. Och det som jag tror är en viktig erfarenhet av det här, det är att, och det här säger till exempel NATO som strategi idag, att liksom precision, det slår massa. Och väldigt mycket så är det vårt tänk idag, att liksom, vi är jätteduktiga på att träffa exakt rätt centimeter. Vad vi ser i Ukraina, det är tyvärr att massa är tillbaka. En skyttegrav som 1916 ser inte jätteannorlunda ut än en skyttegrav i Ukraina idag. Alltså du är under marken.
I leran.
Och grejen med den liksom, det här kombinationen idag i krigföringen, det är att du har det hypermoderna. Du har drönarna, du har flygvapnet. Ukraina har ju inte så mycket till flygvapen, men ryssarna har ju. Du har långdistansvapen, väldigt avancerade. Å ena sidan cyberattacker. Å andra sidan skyttegravskrig. Och just den här kombinationen gör att du måste ha precision och massa. Och det där är en förändring. Alltså du måste bygga upp volymer som du inte har trott att du behöver.
Och det var också, man kan bara säga det, att det som skedde med den här ursprungliga skickliga armén, deras skicklighet, de var ju väldigt duktiga skyttar, många av dem. De hade liksom varit i boerkriget, eller varit i kolonierna. Precision, de hade verkligen precision. Alltså varje enskild soldat i brittiska armén var säkert, i den ursprungliga armén i krigsstarten, var säkert bland de bästa soldaterna. Det är bara det att de fanns inte kvar. Nästan några av dem. Det var väldigt få av dem som sen överlevde hela kriget. Så all den där precisionen och kompetensen liksom var inte så mycket värd när du kom till skyttegraven.
Nej, och nyckelgrejen här är just den här frågeställningen. Hur utkämpar du framtidens krig? Alltså hur utkämpar du, och i britternas fall så var ju konstruktionen ett kolonialkrig. Och att du hade liksom en indisk kår, du hade massa sådana här soldater. Du drog ihop de här till Europa. Och det är klart att summan av det, de vann kriget, Storbritannien, USA och så vidare, och Frankrike. Men det är klart att priset för att inte ha planerat, priset för att inte ha avskräckt, är ju att kriget ägde rum från början. Det är klart att de västmakterna hade haft en annan nivå på beredskap, en annan nivå på förberedelser. Då hade också tyskarna kanske väntat med att angripa. Det här är liksom hela tiden frågeställningen. Liksom, problemet på ett sätt är de här Pals-bataljen som du berättade om, alltså som var oförberedda, klev ut i första världskrigets skyttegravar och dog. Det är ju ett problem, men grundfrågan måste ju ställas, hur får vi en situation där ingen behöver resa sig ur någon skyttegrav överhuvudtaget? Och idag stavas det avskräckning. Det stavas liksom inget annat. Det är inte så att det finns någon att diskutera med i Moskva där vi kan liksom vi kan ha ett dialog med honom och så kan vi få honom att sänka garden och sådär. Det finns inte. Den ryska regimen som finns idag kan avskräckas från att angripa, annars kommer den att fortsätta. Och det är det vi ser i Ukraina, vi såg det innan i Syrien, vi såg det i Georgien och så vidare. Det här är som ryssarna för krig. Och då måste vi ha en annan beredskap mentalt, men vi måste också rent ekonomiskt lägga pengar på försvaret. Och det är det som är liksom min poäng när jag åker tillbaka till nollpunkten. Det är ju liksom, hur gör vi att detta inte händer igen? Jo, genom att hantera Ukraina på ett sätt som gör att Ryssland stannar där. Mm. Att det inte går längre, att kriget inte fortsätter så att säga. Utan att man slänger ut ryssarna ur Ukraina. Och det är klart att strategiskt för vår del så handlar det ju om pengar som vi inte har lagt på försvaret under väldigt lång tid. Så det är stora hål vi måste reda upp. Och jag skissar ju här, jag vet inte om du vill komma in på det sen. Men jag skissar ju på liksom en nivå. Den är ju inte helt påtaglig i luften. Utan när jag pratar om det här, då har jag tittat på så här, försvarsberedningens tidigare rapporter. Det kom en nyligen som heter Kraftsamling, det kom en innan som heter Allvarstid, som är liksom, de går igenom läget och som man nu ska sammanfatta i sin slutrapport. Och det jag konstaterar är att detta går inte ihop. Pengarna man pratar om hänger inte ihop med behoven man har liksom pekat på. Och då säger jag att man behöver ungefär fördubbla marinen. Vi kommer att behöva öka flygvapnet väsentligt. Vi kommer att behöva öka armén väsentligt. Vi kommer att behöva öka luftvärn. Alltså vi kommer att behöva ett antal sådana här saker. Och det finns inte pengar till det. Och då är ju mitt förslag att vi ska låna upp pengar. Och jag tror ju att man ska sätta ett mål, så att säga. Att vi ska anskaffa en viss typ av materiel. Och det ska vi göra nu. Vi ska börja den processen nu. Och då ska man låna upp. Och till början med kommer man att behöva låna upp ungefär 100 miljarder. Det är alltså otroligt mycket pengar.
Mm.
Och sen så ser jag också att tittar du på behoven på lång sikt, så behöver du börja prata om 3% av BNP, inte 2%. Och jag skulle bli ganska förvånad om inte NATO kommer att föra de diskussionerna. NATO har ju då jubileum i Washington. Att man kommer att föra just de diskussionerna där. Mm. Så det är mycket möjligt att NATO kommer att säga att ja, men vi ska inte ha en 2% rekommendation, utan vi ska ha en 3%. Så att säga. Så att, det här är inte, det är inte så här taget i luften, de här sakerna, utan vill vi avskräcka Ryssland, då är det den här nivån vi pratar om. Och väljer vi att inte göra det, nej, då väljer vi att, så att säga, ta en extremt stor säkerhetspolitisk risk.
Mm.
För att i samma sekund som vapnen tystnar i Ukraina, då börjar klockan ticka.
Mm.
Och så är frågan, så här, hur lång tid tar det innan Putin känner sig beredd att ge sig på något nytt?
Jag tänker bara, för om man bara tar ett steg, jag vill komma till det konkreta som vi är inne på nu och kanske borde ta det nu, men jag tänker också om man kollar, liksom, om man tar dig som en liksom, termometer i den socialdemokratiska munhålan, så kan man ändå se att du har ändrat din position över tid också. Och att det är 2014 ungefär som det började tillta. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt, det kanske jag skulle ha kollat upp innan. Exakt när du började som ledarskribent.
Det är 2010, så det är 14 ja. År sedan.
Ja.
Det är länge sedan.
Precis, ja, men 2014 i alla fall, om man kollar, går tillbaka och ser, då ser man att nu, då började du uttrycka oro över Sveriges försvarskapacitet och det är den ryska aggressionen på Krim. Var det då liksom som du, så att säga, om du själv skulle ha en egen nollpunkt, så att säga, när du insåg att vi är i en annan situation?
Ja, nej, jag kan inte säga riktigt det faktiskt. Utan min bakgrund, jag var ju en gång för väldigt länge sedan, det här är mycket länge sedan nu så jobbat både för S-gruppen i försvarsutskottet, och det var ju mellan de här försvarsbesluten 2000 och 2004 som ju demonterade försvaret under de försvarsbesluten. Då jobbade jag med försvarspolitik. Och jag har ju också jobbat på utrikesdepartement, sakkunnig till utrikesministern. Och det var efter det då. Men så att jag har ju egentligen följt de här frågorna under väldigt, väldigt lång tid. Och det som skrämde mig på riktigt, det hände faktiskt innan jag började på Aftonbladet. Och det var den ryska aggressionen och sedermera ockupationen och sen de här enklaverna på Georgien. Därför att hela nedrustningen på 90-talet och början av 2000-talet, den byggde på att Ryssland inte skulle korsa ett antal linjer som man hade satt upp.
Mm.
Och problematiken var att när man gick in i Georgien, då korsade man alla de här linjerna. Det här föregicks av att Putin faktiskt sa att han var less på västs sätt att agera och försökte bygga den här storyn som de bygger nu. Att Ryssland är inringat och väst är elaka och så vidare. Det började redan innan. Men i Georgien så visade han att han menade allvar. Och tittar vi också på den ryska krigföringen i Georgien, så den var amatörmässig. Man misslyckades med samordning mellan flyg och markförband och så vidare. Så det var en ganska dålig insats. Men man är ett mycket större land än Georgien, så att man hade ingen chans. Och tittar man då på Sydossetien och Abchasien, som idag fortfarande är frusna konflikter från den tiden.
Vilket då, också omöjliggör för Georgien att gå med i NATO.
Enligt rysk beskrivning så ja. Enligt vår beskrivning så nej. Och det är samma typ av frusna konflikter som man har till exempel i Georgien, i Moldavien, i Transnistrien, och som man försöker skapa i Ukraina. Vi behöver inte acceptera att Ryssland anser det. Men då kan man säga, i och med Georgien, så trodde jag i alla fall att det här kommer nu att gå åt helvete. Och det kommer att fortsätta i den här riktningen. Det som hände 2013-2014, det var ju först Syrien och sen Krim. Men det var en enormt mycket större fokus från rysk sida på väst. Alltså vi såg desinformationskampanjer i Sverige mot opinionsbildare i Sverige, som dessutom var rätt framgångsrika. Om du tittar på svensk media så mycket så här ryska fantasier reproducerades i den perioden. Och sen såg du Krim. Och jag blev chockad över debatten kring Krim. Därför att där för intelligenta människor resonemang som att de här soldaterna hade ryska uniformer, de hade ryska vapen, de hade ryska fordon. Ryska vapen, inget att köpa på 7-Eleven. Liksom. Men vi vet inte om de är ryska, för de har tagit bort sin liksom, nationalitetsbeteckning på axeln. Och jag var helt så här chockad. Är folk så här dumma i huvudet? Liksom? Det här kan inte hända. Vi kan inte gå på detta. Och hela väst blev paralyserat. Det kan jag säga var spiken i kistan för alla analyser av att Ryssland har någon annan avsikt.
Rustar från låg nivå i det här klassiska citatet från någon...
Ja, det kommer ju från den analysen som gjordes efter den svenska nedrustningen. Då hade man en idé i Sverige om att vi har 10 år på oss, så att när Ryssland börjar korsa de här linjerna jag berättade om, då har vi 10 år på oss att rusta upp. Sen korsade ju Ryssland linje efter linje efter linje, och inte fan rustade vi upp.
Nej.
Så det här med att de rustar från en låg nivå, det var ju en verklighetsbild som stämde i början, men sen allt mindre stämde. Och från insatsen i Georgien så skulle jag säga att den kan inte betraktas och stämma. Och det ska man inte glömma, det att Sverige avskaffar. Alltså beslutet om att avskaffa den allmänna värnplikten fattas alltså 2009. Efter, inte avskaffa, lägga vilande. Efter Georgien. Sen genomförs det året efter då, eller införs året efter. Och sen tar det några år, så får vi återinföra den igen då, eftersom det inte funkar. Men man får inte glömma det att alla politiker trodde samma sak. Alltså det fanns en världsbild om att Sveriges intressen försvaras i Afghanistan. Det låter helt puckat nu.
Då är vi ju tillbaka i liksom, med mindre snygga mustascher och sämre liksom, engelsk accent, så är det liksom det skarpa brittiska försvaret i kolonierna ungefär. Alltså fast svenska, fast det är mycket färre, 100 svenska duktiga soldater som ska skapa demokrati i Afghanistan.
Det var ungefär fler där under den perioden också.
Ja. Men det är liksom, det är ungefär samma tanke. Du har några som är otroligt duktiga och motiverade, men det här liksom stora repmånad...
Det kallades ju för insatsförsvaret detta. Och sen pratar man om gripbart försvar, och det var ju en rätt liten del som var gripbar, ska man ju vara ärlig och säga då. Tittar vi på den stora svenska armén, om vi går tillbaka till kalla kriget, så pratade vi om 600 000 man. Sen så ska man säga, den vet jag inte riktigt vilken... Alltså, vi hade cykelskytte och sånt där på riktigt, så jag vet inte liksom vad man skulle... Men den armé som jag utbildades som värnplikt en gång i tiden till, det var ju en massarmé. Alla i min klass gjorde lumpen. Det var ingenting som någon ifrågasatte ens.
Nej.
Jag kommer inte ens ihåg att vi diskuterade saken. Det var liksom bara, det var något självklart, det gjorde man. Liksom.
Jag hade en fritidspedagog som hade suttit i fängelse för att han vägrade. Det var liksom sån där, det var en stor grej. Alltså så att han hade, en vapenvägrare. Sådär.
Nej, men jag kommer faktiskt, jag har tänkt på det där nu så här i efterhand när man håller på med frågorna, men jag kan inte ens komma på att vi diskuterade saken, utan det bara ingick. Liksom. Det var någon självklarhet. Liksom. Det var som att man stod i kö under pandemin. Liksom. Staten sa åt den och så stod man där. Liksom. Att det bara ingick mentalt i en slags världsbild som man hade. Och på andra sidan Östersjön så fanns liksom Sovjetunionen. Så det var inte, den har rasat ihop där lagom det över lumpen. Men det var liksom en världsbild som jag tror vi har behov av att den börjar komma tillbaka. Att vi börjar förstå liksom att det är inte frivilligt att försvara sitt land. Det är inte liksom en del av någon form av det är inte valfritt. Liksom. Utan det här hotet som finns här är existentiellt. Mm. Och vi kan bråka idag, när vi sitter här och spelar in detta, i eftermiddagen ska riksdagen bråka om könslagen. Men liksom, våran rätt att bråka om det bygger ju på att det andra landet...
Jag skiter väl för fan. Ja, exakt. Jag skiter väl för fan i vilket kön du har. Du ska dö.
Men liksom, det bygger, alltså, vår rätt att sitta och bråka om det liksom, i tv-studion, det hänger ju på att det här landet inte skickar kryssningsmissiler på oss.
Mm.
Om vi tittar på liksom, hur man nu gör i Ukraina. Liksom.
Mm.
Och det man måste vara medveten om att det är det liksom, som står på spel.
Mm. Jag har också en sån... Jag hade praktik på utrikesdepartementet på Rysslandsgruppen 2008. Vilket var ganska väl tajmat då.
Bra tajming.
Och det gjorde att jag fick många så här... Kanske man pluggar statsvetenskap och internationella relationer. Då har massa teorier och då kommer jag bara ihåg att... jag pratade liksom så här, jag vet du, testade väl tankar, provpratade för att så här, om Ryssland och ryska intressen och så här sfärer och sånt där. Och då var det en av de liksom, det var inte så, jag bara resonerade, men då var det en av de deppsäckarna då, departementssekreterarna som sa liksom till mig så här att du, det där stämmer inte, så där kan du inte prata, säg inte det där igen, ungefär. Och det var liksom, jag insåg att jag hade gått in i någonting som jag inte såg. Så här det finns, det där finns inte. Alla länder alltså, har rätt att bestämma sitt eget öde. När vi pratar, om du är här, liksom, om du pratar med liksom, någon representant från Tyskland eller från EU, då kan man ge och ta. Men Ryssland, de tar allt, om du ger dem någonting, ser de som ett tecken på svaghet. Så jag hade liksom en sån genomgång med mig där som var, det var ett väldigt stort uppvaknande. Men sen insåg jag att när jag gick därifrån och försökte föra det här vidare, så hade jag inte riktigt samma auktoritet i det. Alltså det var väldigt svårt att övertyga mina vänner till exempel om att det stämde. Det lät mer som att, har du dåligt samvete? För jag gjorde ju inte lumpen. Tycker du att det känns jobbigt att du inte gjorde lumpen? Vill du vara tuff nu? Liksom. Det var svårt och jag upplever att det har varit det fram till egentligen 2022. Alltså som du säger, att man skulle ju rusta upp efter när man korsade de här linjerna. Men man gjorde inte det.
Nej, man gjorde inte det. Och jag tror att... man bröt väl den värsta nedgången kan man säga ganska snart efter. Men jag skulle väl säga att den här världsbilden, det finns intressesfärer, Ryssland har rätt till en intressesfär i Europa, alltså den uppfattningen. Den kom ju tillbaka väldigt starkt också i västländsk media i samband med Krim.
Mm.
Alltså det finns till och med uttalanden från dåvarande statsministern där han funderar över Rysslands rätt och var orolig för minoriteter och så vidare. Som ju är rakt av rysk propaganda och nej, Ryssland har ingen anledning att lägga sig i andra länder. Alltså, den ryska armén har liksom två möjliga placeringar. Det ena är Ryssland och där får den gärna vara. Det andra är andra länder och där ska den inte vara.
Mm.
Det är inte så att det är en gråzon att liksom Rysslands armé har rätt att vara i andra länder för att den var där på Peter den Stores tid eller någonting.
Mm.
Utan den ska vara i Ryssland. Och liksom, tappar man den insikten, tappar man den liksom, definitionen, det är då man börjar resonera om att ja, men Estland, Lettland, Litauen gick ju med i NATO och då har Ryssland rätt att anfalla Ukraina därför att NATO har så att säga kommit närmare Ryssland.
Mm.
Alltså, faktum är att självständiga stater har rätt att göra vad de vill. Ryssland har inte rätt att sätta sin armé någon annanstans än på sitt eget territorium. Och liksom, den här på något sätt, jag ska inte säga att den är, det finns en vänsterintellektuell tradition där, det finns en högerpopulistisk tradition där.
Som är lite nyare. Ja, de möts.
De möts liksom i den här, på något sätt, någon slags realpolitik som är helt jävla skruvad.
Mm.
Där realpolitiken inte handlar om att vi ska försvara våra intressen och driva våra intressen, utan att vi ska acceptera att Ryssland ska sätta sin vilja på oss.
Jag tycker det här är
helt tokigt. Ja. Liksom. Men det kom ju tillbaka där 2014.
Mm.
I samband med Krim. Och det som chockade mig just, det var ju att så mycket av detta plötsligt publicerades överallt. Och jag liksom bara, vad händer nu? Liksom.
Mm.
Och det är ju säkert så att den här världsbilden som du säger, intressesfärer, blubblubb, den ligger där slumrande. Mm. Och sen så när sådana här händer, då aktiveras liksom den här typen av världsuppfattning då.
Jag tänker det finns en sån här, någonting som du sa precis i början som jag tror väldigt mycket på. Och det är att avskräckning är det som skapar fred. Så att du... måste visa att du menar allvar och du måste kunna ha tänder att bita med. Men jag skulle också säga att det där när jag säger det i många sammanhang, jag säger jag älskar mitt folk
Jag älskar svensk kultur. Men jag, det är vissa saker som jag, liksom, jag känner mig väldigt missanpassad. Det här är en sån tanke som många, jag upplever att många har svårt att svälja. Att om Sverige rustar upp så kommer det göra oss mindre osäkra. Alltså då kommer vi bli säkrare.
Fast jag tror att du har fel där faktiskt. Jag tror att det är så att det här är... Jag tyckte vi märkte det under pandemin också. Att när det blev allvar och när myndigheterna sa nu är liksom slutlekt, nu är det här som gäller. Då tyckte de flesta människor att ja, men det är bra. Det här vill vi se. Vi vill se en tydlighet. Och jag tror det är samma sak med totalförsvaret. När man skickar ut den här broschyren till människor.
Det var ju någonting som du förespråkade också.
Ja, det var en sån sak som jag drev. Och det handlar just om att alla hushåll måste få den uppfattningen. Men där finns ju den här klassiska formuleringen som har gått igen i de här broschyrerna historiskt. Med att alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Och det finns i en längre berättelse. Men där kärnan i den berättelsen, den är Sverige vill och kan försvara sig.
Mm.
Och det här är liksom nyckeln. Att totalförsvaret, och det är det här som gör att man kan inte bråka höger, vänster och hej och hå om det här riktigt. Därför att totalförsvaret bygger på att alla gör sin plikt och tar sitt ansvar. Men gör alla det, då har du ett enormt starkt samhälle som möter en angripare. Och i Ukraina så ser vi ju just effekten av en väldigt starkt mobiliserad, mycket svagare land än Ryssland. Mycket färre människor. Mm. Men just den här enorma motståndsviljan som finns, den gör ju att Ryssland faktiskt först misslyckades. Folk säger att Ryssland lyckas. Alltså Ryssland trodde att det skulle vara slut på 3 dagar. De skickade med sina soldater paraduniformer för paraden i Kiev.
Apropå likheten med första världskriget. Man trodde att det skulle gå tillbaka om en vecka.
Nej, men precis. Ja. Och liksom, så att Rysslands 3-dagarskrig som nu är inne på tredje året, de har inte lyckats. Och varför har de inte lyckats? Jo, motståndsviljan. Sen har Ukraina fått hjälp också. Men det är motståndsviljan som gjorde att ryssarna inte tog Kiev där på 3 dagar.
Just det, för det finns ju situationer som har skett i, apropå att förbereda sig för nästa krig och sådär, när USA rustade afghanerna mot talibanerna, man har tränat dem, man har gett dem jättedyr utrustning, men talibanerna tar över det på så snabbt att amerikaner, de hinner knappt ta sig därifrån. Samma sak när Islamiska staten rullade in i Irak, så hade du 30 000 soldater runt Mosul med modern utrustning, alla stack. Så kan det också vara.
Fast man måste tänka på det. Den viktigaste punkten i ett försvar är inte drönaren eller vapnet eller stridsvagnen eller så. Det är soldaten.
Ja, och det var
om det inte finns en försvarsvilja, då kan du ha hur mycket drönare du vill.
Mm.
Och i Afghanistan var det dessutom så att de lämnade alla vapnen så de hamnade hos talibanerna. Så det blev ännu dummare liksom, alltihopa. Och då har man ju gjort en omvärldsanalys som är så dålig så att det är liksom, det är bara urkass liksom.
Mm.
Vi ska dock säga att det är inte första erfarenheten av så dålig omvärldsanalys när väst i diverse länder runt om i världen har försökt upprätthålla regimer som inte har accepterat av befolkningen. Det har vi sett förut.
Mm.
Så att det är ingenting nytt i sak.
Här var det tvärtom skulle jag säga med Ukraina. Här, för här trodde ju många i väst också att Ukraina skulle falla väldigt snabbt. Man var väldigt... Jag tänkte fråga, för att det är så här... Nu tänker vi kommer in på det här rent konkreta om... För du tycker 3% är rimligare nivå.
Jag tror det måste vara målet. Jag tror jag ska tänka det kanske på 3-4 års sikt.
Ja, ja, och jag tror egentligen att alla diskussioner om procent kan vara fel. För jag tror egentligen att det du är inne på i din analys om vad vi behöver ha för kompetenser, hur vi bygger ut, det ska vara ledande. Inte att vi liksom checkar av 2%. För det spelar ingen roll för en angripare om vi har varit duktiga enligt NATO eller uppfyllt den, utan det är det som spelar roll i vad vi har för kapacitet. Men det känns fortfarande lite så här, om man kollar på runt om i Europa, man pratar mycket på ett visst sätt. Nu rustar vi upp och vi står inför hot, men som du är inne på, så rimmar det inte med vad man faktiskt gör.
Nej, det gör det inte. Och där kan vi också se väldigt tydligt att nu börjar man rusta upp. Och jag skulle säga att vill vi se ett föregångsland i Europa, då ska vi titta på Polen. Polen har från en nivå...
Då tänker du inte på abortfrågan?
Nej, jag tänker inte på någonting annat än försvarspolitik nu. Jag håller inte med polska lag och rättvisa som är tidigare regeringen. Däremot är jag mycket god vän med den nya polska regeringen där många glada vänstermänniskor finns med. Det är inte bara moderater som man kan förstå. Sak samma. Det Polen har gjort under ganska lång tid, och det här går tillbaka innan lag och rättvisa också, det är att man har helt enkelt konstaterat att under 1800-talet så styckades Polen och försvann från kartan. Mm. Det som hände efter Stalin och Hitler delade upp Polen mellan sig var inget man ville återuppleva. Och jag tror att utrikesministern vid något tillfälle sa att vi hellre äter gräs än hamnar i samma situation igen. Och de ligger på nästan 4% av BNP just nu. Och de har bestämt sig för att de ska inte hamna i samma situation som de gjorde historiskt. Och jag tror att man ska tänka lite på det sättet som den polska försvarsmakten har gjort. Att man ska liksom köpa upp det man kan köpa upp. Man ska bygga upp det man ska bygga upp. Man ska ta hotet på allvar. Man ska analysera det här som att det är allvarligt. Sen är ju vi lyckligtvis nu så att vi har ett samarbete med Polen, baltiska staterna, Finland, runt Östersjön. Och då måste vi ju jobba ihop. Så att vi hittar liksom en gemensam sätt att jobba. Men då måste vi göra vår del i det. Om du tittar på kartan, ett krig kommer ju inte komma här i första hand. Det kommer ju, om Ryssland vill så att säga inom 5 år testa våran liksom beredskap. Ja, då kommer man att testa det i norra Finland. Eller man kommer att testa det i Dagupils. Eller man kommer att testa det i liksom, den här korridoren till Kaliningrad till exempel. Så man kommer hitta någon sån här punkt, någon svag punkt. Vad är den svagaste punkten just nu kommer man hitta? Mm. Och då är ju vår roll här, det är ju att bistå dem som är vid den svagaste punkten. Och det kommer vi behöva göra med marina stridskrafter, med flygvapen. Och det måste vi göra med moderna marina stridskrafter och ett modernt flygvapen. Och det jag säger här till exempel det är att titta på problembeskrivningen, då är det ungefär dubbelt så mycket marin som vi behöver. Vi kommer att behöva 8 ubåtar. Ubåtar är en fruktansvärt effektiv plattform. Du kommer att hindra alla att åka på Östersjön som du inte vill ska åka där. Du kommer att behöva fler korvetter som också kommer att vara både effektiva som ytstridsfartyg, som kommer att vara effektiva som luftvärn när man har utrustat dem med det och sådär. Alltså, du kommer att behöva ett flygvapen på kanske, jag skissar här på 8 stycken stridsflygsdivisioner, kanske 160 plan, nya Gripen E, alltså. Skulle du ha det på den här sidan Östersjön, då kommer vi effektivt att kunna stödja vad som än kan hända på andra sidan Östersjön. Och poängen med, om vi säger det nu, det här är vår ambitionsnivå, då säger vi också till Ryssland, det är det här vi kommer att backa upp. Det här är vår politiska vilja. Den politiska signalen kommer naturligtvis Moskva att förstå. Mm. Och när samma politiska signal kommer från Polen, från de baltiska staterna, från Finland, från Norge, från Danmark, från förhoppningsvis Tyskland då, de är ju sorgebarnet i mycket av detta. Det är klart att man kommer att avskräcka ett angrepp.
Mm. Men det här med när om man då tänker att man testar en svaghet, för mycket diskussionen efter att vi gick med i NATO har ju varit så här, måste vi hjälpa till? Måste vi skicka trupp? Är det plikt på det? Är det krav på det? Är det lag på det ungefär? Och bara så här, du kan ju bara säga då, jag har min uppfattning, men om Ryssland till exempel testar gränsen i Baltikum och går in med lite trupp, tar över lite, varför är det viktigt att liksom så här, hjälpa till där? Och så varför är det någonting som kan påverka vår säkerhet? Det är ju inte här.
Av samma skäl som att just nu Ukraina påverkar vår säkerhet, att Rysslands ambitionsnivå, och det här förklarade ju Ryssland i december 2021, alltså innan invasionen i Ukraina, det är att upprätta en rysk intressesfär i östra Europa. Och det man skissar på där, det är också att Sverige ska anpassa sig efter vad Ryssland vill. Det är att Finland ska anpassa sig efter vad Ryssland vill. Man kräver i den situation som var då tillbakadragande av NATO från de länder som låg nära Ryssland. Egentligen en tillbakagång till en kalla krigssituation där Ryssland har ett inflytande i en massa grannländer.
En intressesfär, naturlig intressesfär.
Bokstavlig intressesfär. Mm. Alltså Ryssland vill ha ett politiskt inflytande över vad den finska folket ska inte bestämma, vad den finska regeringen ska göra. Det ska Moskva göra. Därför att så var det under kalla kriget. Och det Ryssland sa i december 2021, det var att detta vill vi återupprätta.
Mm.
Och vi ska inte tro något annat än att det är ambitionsnivån. Nu är vi några år in i det scenariet. Vi ska inte glömma det att kriget i Ukraina började 2014. Det har pågått i 10 år. Alltså Ryssland, Putin är långsiktig. Det här är hans ambitionsnivå. Om vapnen tystnar i Ukraina, om till exempel Trump vinner valet och tvingar fram fred i Ukraina, då kommer Putin att göra det han har gjort hittills, nämligen fortsätta. Så blir det fred i Ukraina på Putins villkor, då står Moldavien på tur. Då står förmodligen, skulle jag tro, i norra Europa, antingen någon av de baltiska staterna eller Finland, att behöva sättas på plats i Moskvas perspektiv. Och då blir frågan, kommer Trump att backa upp det? I någon utkant upp i norr där det bara är massa is. Han har sagt att han ska sluta Ukraina kriget på ett dygn. Ja, okej. Men det menar han ju att Putin ska få som han vill. Kommer han att tycka att Putin ska få som han vill om det handlar om... Om vi tar ett hypotetiskt exempel. Den viktigaste militärbasen Ryssland har ligger i Murmansk. Där ligger den ryska andraslagsförmågan för kärnvapen. Det är klart att Ryssland gärna skulle utvidga sin säkerhetssfär en bra bit in i Finland runt Murmansk. Det är en sån nyckelsak. Sankt Petersburg, det är den näst största staden, Putins hemstad. Det är klart att den ligger väldigt nära Estland och Finland just nu. Båda NATO-länder. Han kanske vill utvidga det. Säkerhetszonen kring Sankt Petersburg lite grann.
Mm.
Vi ska inte glömma att det var det här som orsakade att finska vinterkriget började en gång i tiden. Det är klart att geografin ser ut som den gör.
Jag tänker också, en aspekt här är också att det när du har... en försvarsallians med liksom, där man ska en för alla för en. Om man tillåter någonting att de här gränserna att gå över när det gäller ett NATO-land, då har du ju också testat att det är bara ord. Och det är det som Putin menar, att mycket av väst, det här är, om man ska vara liksom, se det från en teori, på teori med teoretisk plan, det här är hans hypotes om västvärlden och om NATO. Att det är en papperstiger. Vi snackar mycket, men vi är också förälskade i vår egen rikedom. Vi är inte beredda att ta några stora kostnader för att försvara oss själva. Om vi kan köpa oss ut ur olika situationer, om vi kan hitta en deal, om vi kan så här, om man kan säga några snälla ord, så blir vi genast tacksamma och då går vi med på det. Det är hans hypotes här.
Jag tycker hans hypotes är lite mer sinister än så. Jag tror hans hypotes är att det viktiga för honom är inte att ta terräng. Det är inte att ta land egentligen. Ryssland har massa land. Det viktiga för honom är att knäcka NATO som institution. Knäcka EU som institution. Så att Ryssland kan hantera Europa som Ryssland har hanterat Europa när det har varit framgångsrikt. Nämligen som en massa små länder som bråkar med varandra. Och då kan det stora Ryssland liksom spela ut länder mot varandra. Det är det han vill.
Mm.
Så han tänker liksom världen som ett schackbräde. Det är ett nollsummespel. När Ryssland får lite mer makt och får andra lite mindre. Det vill säga, knäcker han NATO, då får Ryssland lite mer makt.
Mm.
Så ett syfte, ett angrepp på väst, kommer inte att handla om att han vill liksom ta terräng. Det kommer att handla om att han vill knäcka institutionerna i väst. Knäcka självförtroendet i väst.
Mm.
För på samma sätt som självförtroendet i Ukraina gjorde att de kunde stå emot honom, så står ju självförtroendet i väst mellan honom och makt. Mm. Och då vill han ju upp... Jag tror att hans ideal Europa ser ut ungefär som Finland under kalla kriget. Alltså en finlandisering. Man lyssnar på Moskva, man går inte emot Moskva, man liksom är hörsam mot vad Moskva säger.
Man har internaliserat deras vilja. Så att de behöver inte ens säga till att, utan du vet.
Du följer liksom.
Ja.
Det är det han vill. Och när han säger att Sverige ska ingå i detta, vilket han säger i det här brevet han skickade ut till alla europeiska stater, då går min gräns personligen för vad jag går med på överhuvudtaget. Jag kommer aldrig att gå med på att det inte är svenska folket som ska bestämma i val om vad vi ska för politik.
Mm.
Att Moskva ska göra det. Och det är där liksom hela diskussionen om NATO kommer. Det är där allting det här börjar. Va? För att när Moskva säger att de vill styra oss, då är det nej som är svaret. Och då får vi dra konsekvenser av det nejet. Liksom.
Du har ändrat dig om NATO. Och jag tänkte jag skulle...
Och det beror mycket på det.
Ja, och jag tänkte bara skulle ta upp då. Du fick en kritik. Du har fått kritik för det tidigare. Men 22 april... 2022 så skrev Linda Järnek på Expressens ledarsida rubriken "Erkänn att du hade fel om NATO, Lindberg." Och så var ingressen: "Sturska Aftonbladets ledarsida har svängt. I mars var det direkt korkat att driva på för svenskt medlemskap. Nu är det nödvändigt. hej vad det går. Och dagen efter det så var du med i, eller dagen innan det så var du med i morgonpasset. Och då med rubriken, därför har jag ändrat åsikt i NATO-frågan. Så jag tänkte, vi som inte lyssnade på, på morgonpasset då, och det känns ju som att det har gått väldigt lång tid sedan dess. Men kan du liksom säga, hur kan man vara mot NATO och sen bli för NATO med det här resonemanget om försvaret?
Jag kan förklara det, därför att grejen är den att den gamla principen som vi hade, som egentligen kan sammanfattas med alliansfrihet i fred, neutralitet i krig. Den byggde ju på, från början det kalla kriget, sen försvann neutraliteten som mål. Och kanske mest spektakulärt med EU-inträdet. Och då sa vi att vi inte är neutrala om ett EU-land eller ett nordiskt land angrips.
Mm.
Så att liksom neutralitetsoptionen så att säga, i det här försvann egentligen i och med början av 90-talet och Sovjetunionens fall. Det fanns liksom inga att vara neutrala mellan.
Nej.
Utan vi tillhör väst, punkt. Så det var första steget i den här byggsatsen. Det andra var ju idén om den militära alliansfriheten som ett lapptäcke av allianser. Och där var vi ju som en allians med Finland, vi hade allianser med Storbritannien, med USA, med de nordiska länderna. Alltså en lång, lång rad olika samarbeten.
Mm.
Och det är egentligen den modell som varar fram till 2022. Och den bygger då på ett antal principer folkrättsligt. Och en av dem som är kanske den viktigaste var slutakten från Helsingfors på 70-talet. Och det var då, kan man säga, den förhandlingsrunda som på många sätt avslutade andra världskriget. Man bestämmer att så här ser Europas gränser ut. Man får inte flytta gränser med våld. Enskilda stater får välja vad de själva ska delta i för allianser. Alltså man bestämde alla de här principerna som sen grundlägger egentligen andra halvan av kalla kriget. Och som faktiskt bevarar freden i Europa. Man ska inte glömma det. Slutakten i Helsingfors gör att det är fred under hela den här perioden. 50 år av fred faktiskt med den folkrättsliga idén. Jag argumenterade för i början av 2022 efter ryska invasionen att den principen om hur Europa ska organiseras nu har fallit.
Mm.
Och när det har fallit, när hela idén om att gränser inte får flyttas med våld, stater är suveräna att själv bestämma vilka allianser de vill delta i, aggressionskrig är förbjudet, det också framgår av FN-stadgan, när det inte längre gäller, nej, då måste vi omorientera vår säkerhetspolitik. Så att jag tycker Expressen har fel när de säger att man skulle varit med i NATO under liksom hela det här kalla kriget. Nu tror jag inte att de argumenterar så, utan de tycker bara att de var först liksom, de var för NATO. Men när den säkerhetspolitiska fundamenta förändras, då måste man som realpolitiker också ändra synen på allianser. Och då har ju så att säga, det här förberetts av både medlemskap i EU, de här allianserna med de här olika länderna. Så att det var ju liksom riggat för att amen, om något skulle hända, då kan vi söka medlemskap. Sen trodde inte jag att det skulle ta 2 år nästan att bli medlem. Alltså jag trodde inte det här fullständiga haveriet med Turkiet och Ungern skulle hända. Alltså
det var väl faktiskt till ditt försvar och till mitt försvar, för jag trodde inte heller att det skulle hända, så var det väldigt få som pratade om det innan det. Jag tror inte jag minns ingen som sa att Erdogan kommer att förhala det här så här på det här sättet.
Och jag kan säga att jag pratade med väldigt många människor under de här månaderna. Både experter och politiker, och jag har naturligtvis ganska brett kontaktnät just i säkerhets- och försvarspolitik som jag jobbat med så länge. Det var ingen som förvarnade om detta. Och det gör att jag tror att risken är rätt uppenbar att ingen förvarnar regeringen heller. Så jag tror regeringen stod ganska handfallen när de här människorna började bråka i Ankara och i Budapest. Jag tror, det var ingen som hade tänkt den tanken riktigt. Och det är ju jävligt klantigt. Så där måste man ju säga att alltså, svensk underrättelsetjänst har ju ett jobb att göra. Både att man misslyckades med att förutse attacken på Ukraina. Vi ska inte glömma det, att man misslyckades med att förutse attacken på Ukraina. Och att man misslyckades att förutse att de här länderna skulle ställa till en jävla röra.
Och nu pratar du 2022, den attacken.
Nu pratar jag 2022.
Det var den attacken man misslyckades.
Man skulle kunna säga så här att om amerikanernas största misslyckande underrättelsemässigt var att de misslyckades med att förstå 9/11. Då är vårat största underrättelsemisslyckande att vi misslyckades med att förstå den ryska attacken och liksom den här strategin och så. Hade man ett par år tidigare kunnat dra den typen av slutsatser, eller 1 år tidigare, eller 2,5 år tidigare, några månader tidigare. Och då ska vi inte glömma att amerikanerna drog de slutsatserna offentligt. Vi gjorde inte det.
Precis, de varnade Ukraina.
De varnade Ukraina. Ukraina sa nej, det kommer inte att hända. Europa sa att det kommer inte att hända. Sen hände det. Så att här har vi ett jobb att göra. Alltså det svenska underrättelse världen måste så
att
säga.
Men är det, jag tänker att det är, det är kulturellt bara också det här som jag har velat komma in på lite grann, och det känns som att
önsketänkare.
Ja, och jag känner själv att jag är jag undrar ibland även när vi pratar om det här alltså hur mycket man faktiskt själv har anpassat sig alltså så här, mentalt i de här frågorna. Alltså även om man skriver, alltså hur mycket är vi kvar i ett önsketänkande, för att vi vill inte att det ska vara på det här sättet. Vi vill inte att Ryssland ska ha det. Den analysen du gör av Ryssland, den är obehaglig. Det är obehagligt att tänka sig att de har en sån strategi. Det är inte så jag ser min framtid och mina barns framtid. Så jag vill inte att det ska vara så.
Men jag tror så här, det är inte bara vi. Alltså, det finns en bok om första världskriget, om man är intresserad av historia, som heter Sleepwalkers, sömngångarna. Skriven av en brittisk Cambridge-professor som heter Christopher Clark. Men hans analys, den är att ingen ville första världskriget, men man gick in i första världskriget i alla fall med några strategiska misstag. Den har fått fruktansvärt mycket kritik, därför att den boken blev liksom grunden till att vi inte gjorde någonting, eller det blev inte alls, men den bidrog till att vi inte gjorde så mycket efter 2014. Därför att han missade att någon ville ju krig. Det fanns någon som faktiskt ville ha ett krig här i detta. Och du kan så att säga, du blir oförmögen att identifiera den boven. Andra världskriget är jättelätt. Hitler anför massa folk. Liksom. Stalin anför Polen, Stalin anför Baltikum, Stalin anför Finland, Hitler anför Polen, Hitler anför Frankrike. Vi vet, bad guys, vi har två stycken här.
Japan också.
Ja, Japan också anför USA senare då. Men, eller Kina och allt möjligt. Men om vi tittar då på läget nu, då har man hamnat i en slags strukturalistisk analys. För samma sätt som Sleepwalkers gör. Att allting är strukturer. Det finns liksom inga onda aktörer. Det finns inga onda avsikter. Alla har liksom intressen de bara bråkar med. Om man tar ett steg tillbaka så ställer man frågan, vad är det Putin vill uppnå? Jo, han vill återskapa ett ryskt imperium och en rysk position som en av två makter i världen som styr. Och så tolkar man då, och det här säger han, så det här är ingenting nytt så. Och så tolkar man hans agerande utifrån att han faktiskt är rationell. Och i Sleepwalker så finns det en sån här fantastisk jämförelse som Christopher Clark gör. Han säger att bara för att människorna på bilderna hade strutsfjädrar på sig, så tror vi idag att de tänkte som att de hade strutsfjädrar på sig. Men det gjorde de inte, för de var skitsmarta utifrån sin tid. De var rationella aktörer utifrån politiska mål. Och Putin är på det sättet en rationell aktör utifrån sina mål. Och om vi ser det på det sättet istället, då ser vi en kedja som börjar i när Putin tillträder och krigen i Tjetjenien, som fortsätter med hans tolkning av Jugoslavienkrigen, hans tolkning av Libyen, hans invasion Georgien och så vidare. Hans invasion i Krim, hans invasion i Ukraina. Alltså, det kommer bara att fortsätta. Och det kommer liksom att vara en kedja av konflikter där han expanderar, återtar en rysk position som fanns. Och då blir det plötsligt möjligt att förstå att, ja men fan, och då kan vi också se, så här, vad kommer han att fortsätta? Ja, antagligen det han har gjort hittills. Och då blir det mycket mer möjligt att analysera. Och det är det jag försöker göra här, att jag försöker liksom dra ut en tråd in i framtiden och se liksom, och om vi då tänker att det blir som första världskriget, det blir som en eskalering som bara fortsätter så här, hur hade vi velat börja en sån resa idag? Jo, vi hade velat börja med att avskräcka så det inte händer. Och det här är ett ord som vi inte använder på svenska. Avskräckning ingår inte i vår liksom förståelse av världen. Vi pratar inte om försvarspolitik på det sättet, men vi måste börja. Därför att det är det som liksom är på något sätt det som gör att Ryssland inte agerar, kriget inte startar, ingen reser sig 70 grader.
Sista frågan är, för du ska springa iväg på lunch, men det är det här egentligen som vi sprang inte vidare på det, men det är realpolitik, om man läser internationella relationer, det handlar ju om att varje stat befinner sig i, liksom i en, liksom det internationella samfundet finns inte. Det är en anarki, så alla ser om sina egna intressen. Det vill säga, ingen borde bli chockerad över att Danmark spionerar på Sverige. Alla spionerar på alla. Alla har sina intressen. Och det uppstår liksom, du måste alltid se om ditt eget hus egentligen. Det märkliga som du var inne på är ju att man har den analysen i vissa kretsar i väst. Men inte om det egna intresset. Utan man är väldigt förstående för Alltså man är realpolitiker, men med rysk synvinkel. Hur funkar det? Alltså då är man väl inte real... Då är det väl liksom... Ja, det är kanske någon typ av realpolitik, men då är man väl finlandiserad redan, eller?
Vissa delar är ju det, skulle jag säga. Om du tittar på Tyskland till exempel, så finns det en stor opinion som är finlandiserad, helt enkelt. Och man har ju en historia naturligtvis kopplad till det. Går du ner i källan på tyska förbundsdagen, så hittar du klotter från andra världskriget, slaget om Berlin liksom, på ryska. Mm. Och då kan du påminnas om hur det gick förra gången du krigade med Ryssland, så då finns det liksom en sån grundberättelse. Medan Polen då, som ligger nära Ryssland, har en helt annan tolkning liksom, och tänker att den här gränsen tänker vi hålla, för det är vår gräns. Liksom. Men jag tror att det finns en tradition i väst av att tänka att alla är lika goda kålsupare. Och i slutändan av den analysen så ligger att vi är lika goda kålsupare som de som vill skjuta kryssningsmissiler på oss. Och den analysen, den finns. Den ligger i vårt sätt att tänka. Och ibland så tänker jag att det är bra. Därför att skillnaden mellan oss och Ryssland, det är att de inte ifrågasätter sig själva. De är en auktoritär stat. Det finns en åsikt som gäller. Alla ska göra på samma sätt. Men västerlandets USP, västerlandets liksom riktigt nyckelgrej här, det är att vi är en mångfald av lösningar. Vi är en mångfald av idéer. Vi bråkar med varandra. Men det gör också att när vi bråkar med varandra så blir vi fruktansvärt motståndskraftiga. Därför att det blir liksom en mångfald av svar. Mångfald av idéer. Så att, och man brukar säga att det öppna samhället, det blir liksom lätt för ryssar att utnyttja för propaganda. Ja, det är så. Det är en svaghet. Vi måste prata om det. Men det är också en styrka. För att när ryska lögner kommer, de blir en del av debatten. De ifrågasätts. Det blir skitsvårt att komma undan med dem över tid. Och så jag var ju chockad där 2014 över att folk trodde på rysk propaganda. Men några år senare så blir det nästan omöjligt för Ryssland att komma med den propagandan. Och när Sverige har en öppen debatt om NATO, vilket vi hade, folk säger att det gick för fort trots att det tog så 2 år av väntrum. Men liksom, vi hade en öppen debatt. Vi bråkade med varandra. Jag satt i, det var inte bara morgonsovstudion där jag satt i, det var en jädrans massa ställen jag satt i och diskuterade och bråkade. Både till höger och till vänster liksom, med människor om det. Vi har en öppen debatt. Styrkan av det gör att vi sen vinner. Och det är det som också är totalförsvarets grej. Liksom. Att vi bråkar med varandra, vi har vårt sätt att leva. Så. Mm. Så jag tror inte att det är ett jätteproblem att den där känslan finns. Jag tror det är en del av liksom, en mångfald av åsikter vi har. Men det faktum att vi bråkar med varandra, det faktum att vi är liksom, öppna, det är en enorm styrka. Det var en styrka mot Nazi-Tyskland från västsida. Det var en styrka mot Sovjetunionen. Och det kommer att vara en styrka mot Ryssland.
Stort tack Anders Lindberg för att du var med i Rak Höger.
Tack så mycket.
Det här är Hanif Balis fel, i alla fall. Så nu har jag det on record här att Hanif Bali har fipplat med min Zoom.